Normally, being a little extra might be a bit much, but not when it comes to healthcare. That's why UnitedHealthcare's Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, supplement your primary plan so you manage out-of-pocket costs. Learn more at uh1.com.
Hej Anders, välkommen till mitt hem.
Åh, tack. Vad trevligt var. Vad trevligt var när jag kom in här.
Ja, och välkommen till min källare.
Ja.
Jag vet att du kanske tycker det är lite mysigt att sitta där uppe, men jag känner mig nästan tvärtom.
Ja.
Att jag känner mig så här, nere i gillestugan, det är liksom det här, nu är vi omslutna bara av, det är inga störande moment.
Jag fattar.
Men om du tycker det är mycket bättre där uppe, så klart att jag liksom vill inte stå i vägen för din lycka.
Nej, nej,
din
nej.
Kreativa
nej.
Process.
Jag är ganska fri.
Jag är fri själv.
Jag kan podda överallt, men du säger att du är fri från störande moment, men det finns ju störande moment här också.
Mm.
Det är lite stökigt. Du har mycket störande moment bakom dig, så här pennor där, det ligger en hårborste med lite hår kvar i. Mm. Och där står en gammal kaffekopp, sånt där skulle man kunna sidetracka sönder för om man är tillräckligt.
Men är det nu du liksom börjar göra någon slags sån här usual suspects grej att du liksom så här plockar upp så här olika
saker
så
här, bakom dig?
Ja, precis, någon sån här blå kaffekopp och så här. Ja, vi träffades så här, och Mimmi träffades på ett som heter Blå koppen. Okej, okay, vad spännande, berätta mer.
Jag måste vända mig och se vad jag har bakom mig.
Ja.
Oj, helvete. Det var ju liksom, det är ju the usual suspects hyllan bakom mig.
Mm.
Ja, vi träffades på den gyllene elefant.
nu skulle man haft bild i den här podden.
Vi tar en bild. Vi ska ta en bild och sen lägger vi upp den på vår Patreon-sida.
Jag ska ta en bild på dig nu.
Jag ska ta en bild på dig nu. Det här är bra innehåll.
Okej. Okay. Hej. Hey. Nu är det så här något sånt där jättetråkigt uppifrån ljus, vilket gör att man liksom man får. Mm. Men det gör ingenting.
Nu ska jag ta en bild på dig. Nej, fuck. Min kamera på lägger av.
Är det så?
Ja. Jag kan inte. Jag får göra det efteråt. Den kommer att ge sig.
Det är dags att byta mobil kanske.
Det här är ju typ top notch.
Är det?
Den här hade de kunnat bygga en hel James Bond-film på 1986.
Mm.
Allt som finns här är sådana här superfunktioner.
Men
det kanske inte finns.
Det enda är att kameran inte funkar.
Ja, precis.
I övrigt så. Alltså sån här Bond står där liksom i någon så här liksom alpby och ska ta liksom en bild som krävs för att han ska kunna komma vidare i fallet. Så bara, funkar inte. Och så kommer de hejdukar med k-pistar och skjuter ner honom bara. Så att han blir försenad i sin fototagande.
Den sista Bond-filmen då.
Ja. Ja.
Men du, det har de ju blivit skickliga på att jobba med. Det var en period när mobiltelefoner i actionfilmer alltid hade täckning.
Mm.
Det var sällan man såg en actionhjälte som gick så här runt och liksom sökte nät. Sen så blev det, lärde sig manusförfattare att jobba med det som en dramaturgisk grej, att det finns ingen täckning här.
Just det. Och då blir det någon slags suspens i det. Ja. Att de säger, jag måste säga, jag måste ringa, och så bara, alltså ser man liksom inga pluppar.
Nej, exakt.
Nej. Jävlar bra. Det är bra. Du har ju de där, du har ju öga för de manusdetaljerna. Du är ju en, inte bara en manusförfattare utan kanske också något av en manusdoktor, säger jag nu här.
Ja, tack. Men, ja. Vet
är du en manusdoktor?
Ja, det är rätt bra på, tycker jag. Men vet du vad jag också är?
Nej.
En observatör.
Det är du.
Ja. Observera små detaljer som ingen annan tänker
just
på.
Det. Två observationer i livet då.
Mm.
Den som har hänt mig senaste veckan. Först observation ett.
Mm.
Kom gående på Roselundsgatan. Kommer en kille mot mig med en tygkasse. Du vet, en sån här tygpåse som innerstads kids har. Inte då bärandes i handen och inte så här på axeln, utan han har alltså tygpåsen runt halsen, alltså så här på magen så, med lite innehåll i.
Men det som en haklapp.
Ja, men typ som en haklapp, alltså så här, som en väska som man har på magen liksom, fast man hänger den från halsen. Och då tänkte jag så här, 50% videoregissör till Yang Lin, 50% intellektuellt förståndshandikappad. Och det blir en tautologi att jag sa intellektuellt förståndshandikappad. Men jag tror du fattar vad jag menar.
Och du sköt ju huvudet på många intellektuellt förståndshandikappade.
men där gick jag bet på vad han var liksom.
Ja, men vad såg du honom någonstans?
På Roselundsgatan. Alltså det grejen med Roselundsgatan är ju att det är ju
svår.
Det är Cocobello Street.
Ja, det är det verkligen.
För er som inte bor i Stockholm, området där jag har mitt kontor, det är då det finns ett systembolag på Roselundsgatan, det finns Maria Pool, alltså så här Maria, alltså det är mycket beroendevård, mycket narkomaner. Situation Stockholm har ett kontor, det finns så här EU-migrantkontor. Ja, det finns Det finns mycket, vad man säger, ganska vinddrivna existenser där.
Men så också och ända sedan sent 90-tal så blev det någon slags fortfarande kvarhängande så hipstermod att man ska se ut som en tjackpundare. Mm. Man ska se ut som Lasse Kongo med caps och BP t-shirt och stort skägg. Och det fuckar ju...
Ja, Henrik Nybloms mode.
Henrik Nybloms, ja, man ska se ut som Henrik Nybloms. Och det fuckar ju ännu mer med just Rosenlundsgatan. Mm. Man vet ju inte om det är en videoregissör eller om det är en kille som är på väg in eller ut från Maria Pools beroendemottagning. Mm. Eller som ska hämta en polare på Snuthäcken.
Just det. Ja, precis. Det glömde jag att säga. Det är en polisstation. Ja,
en gigantisk. En av Söders största polisstationer.
Ja, precis.
Ja. Nej, men det jag tror ändå mer på Yung Leans videoregissör. Faktiskt, det tror jag.
Ja, vi får se om jag ser den här killen med... Om nästa gång jag ser killen med tygpåsen, då ska jag fråga han så här. Ursäkta mig, är du intellektuellt förståndshandikappad? Eller håller du på att regissera en musikvideo?
Men det var en kompis till mig som hade varit och kollat på en hyreslägenhet. Och då hon som öppnade, hon såg förståndshandikappad ut. Mm. För hon hade handväskan på sig inne och hon hade liksom den på magen.
Ja.
Och det är en rolig tanke att man ser lite bakom flötet ut när man går runt med handväskan inne.
Ja, men det gör man ju.
Ja. Ja, men varför då?
Jag vet inte. Men sen är ju så här, bananväskan har ju kommit tillbaka starkt ju. Alltså den här lilla, som skidåkare hade på typ 70-80-tal kanske, med lite svixvalla i.
Ja, och vet du vilka som hade den på 90-talet? Heroinister.
Heroinister, ja, precis.
Mycket heroinister.
Men sen kom ju becknarväskan, den lilla som man har på så här, snett på magen sådär. Mm. Men bananväskan är ju nu mera lite sådär åt Henrik Nybloms modehållet. Mm. Alltså till exempel Josefin Johansson som ju har en ganska... kolorerat mode. Mm. Ganska så här poppig så här blandning mellan Nena, Noinsys luftballong
och lite hentai
och lite My Little Pony. Alltså så här den linjen jobbar hon med.
Mm.
Hon sportar ju bananväska.
Sportar hon verkligen? Ja. Jag visste inte att det hette bananväska.
Nej, men det är ett av alla namn.
Men är det ett namn som
Rumpetaske fanns det också. Det heter det på norska. Rumpetaske. Skärtväska.
Men då hade man den på rumpen.
Då hade man en bak.
Man hade om man var Gunde Svan så hade man små...
Man kunde ha en, det fanns ju lite större rumpetaske då. Då kunde man ha, tänk att man kunde ha en blå, en grön och en röd valla.
Mm.
Man kunde ha liksom en vallakloss.
Mm.
Man kunde ha en banan.
Mm.
Klart.
Där, så tog man sig.
Alltså det var det enda man behövde på 70-talet. Valla och banan. Det är så här, heroinisterna också, gick inte omkring med nålar och skedar och tändare på valla och banan. Valla och banan.
Men vet du vad som är bra med valla och banan?
Nej.
Du kan äta valla och du kan valla med banan.
Fan, vilken jävla rundgång där på prylarna. Ja. Det är ju så här, fattigmansvalla.
Men jag tycker det är svårt nu, idag är det ganska varmt ute. Det är typ 16-17 grader redan och klockan är bara 10.
Mm.
Så att det är svårt där med hur man ska klä sig. Jag har ju valt bara gå runt i skjorta idag. Mm. Och det kräver ju att man har en väska med sig.
Ja.
Och då har jag en liten Marimekko-väska som känns... Den känns noll... jag behöver inte... Ingen kommer tro att jag tror att jag är något.
Mm.
Det är inte en becknarväska, det är ingen bananväska. Det är bara en vanlig så kallad bögslunga kan man säga. Fast med axelrems.
Just det. Mm.
Men då får jag inte in i datorn i den.
Nej.
Så att ibland går jag runt med datorn under armen. Mm. För som inte har några fickor. Mm. Men idag så känner jag att jag kör ryggsäck.
Mm.
Och det är ju svårt alltså, tycker jag. Det känns så fel. Går en ryggsäck. Det tycker jag dödar så jävla mycket av den lilla sexapil man lyckas jobba upp hemma framför spegeln med lite hårgelé och någon skjorta och lite så här. Och sen så drar man på sin ryggsäck.
Ja, förstår. Men är det sant? Men du drar åt lite grann sandkvisthållet, va, eller?
Ja, det är en sandkvist.
Det är en sandkvist, ja. Men, det signalerar ju något.
Det gör det, men samtidigt så det skapar det någonting i den här, jag tycker den fysiska profilen blir saggiga, så här som man är lång.
Ja, alltså jag har ju ryggsäck nästan varje dag. Alltså när jag åker till kontoret, det är liksom min väska per preferens att åka till jobbet med är ju rygga. Men då har jag en sån här vanlig svart, ja men du vet, liten, alltså så här friluftsryggsäck.
Mm. Men inte Haglöfs.
Nej, jag vet inte ens vad det är för märke. Men det är någon sån här Bergens eller Haglöfs eller något sånt märke. Men den är svart, men en liten logga bara. Mm. Men så det är egentligen ingen ryggsäck som andas någonting. Den är ganska neutral. Men sen så när jag cyklar så har jag en cykelkorg fram. Så då lägger jag oftast ryggen i cykelkorgen. Så det är korta sträckor som jag liksom verkligen har ryggsäcken på ryggen.
Mm. Det är ju mm. praktiskt att bägge armarna fria. Mm. Ja. Du känner inte tyngden, för hela tyngden. Om det är något tungt i den så kan du liksom...
Men jag minns ett barnprogram när jag var liten. Då hade alla på skol... Det var ett program som handlade om mobbing på skolgården. Då var det någon som... Alla hade några så här väskor med liten, alltså, du vet, om du tänker så här kartong med lackerad kartong och sen så hade alla med lite som små portföljer fast nästan som leksaksväskor. Det var då så här det som var tufft på skolgården. Så var det en kille, stackars kille som kom med ryggsäck, någon gammal sån här typ, inte sån här nävkolt men typ, men han är ganska ful gammal sån
typ. En gammal liksom canvas ryggsäck från Storlien glansdagar.
Ja, liksom. men exakt, ja. Precis. Fast utan stålram, men den typen av så här, lite så här oformlig säck. Och han blev jättemobbad för det där. Och så var det en stark kille på skolgården, en sån här, inte stark fysiskt utan liksom mental stark kille som då tog snöre och sen så band han runt sin väska som han hade, den här tuffa väskan, så att det också blev en ryggsäck.
Ja, för då han var en trendsetter med ryggsäcken.
Och sen slutade det med att alla gick omkring med sina såna fula så här pappväskor som ryggsäckar då.
Vad synd att inte verkligheten såg ut som de här dramatiserade filmerna mot mobbing. Att det handlade bara om att våga stå för att man hade en ful ryggsäck. Ja. Skulle...
Men de där tv-serierna görs ju fortfarande. Det finns ju några så här UR eller SVT som gör... Men det är någon serie som handlar om att man spelar upp en situation på skolgården och sen så är det, och sen så sitter de och diskuterar. Det är ganska bra. Då sitter de barn och vuxna och diskuterar, men hur skulle man ha gjort? Och så spolar de tillbaka och så ser de vad hände om och sådär. Men så där finns ju i alla fall ett element av, okej, men nu händer något skit, men så här, vi ser vad som händer om vi spolar tillbaka. Så den dramatiken kan jag ändå köpa. Så.
Men det här som händer i det här fallet med där folk runt med lackerade pappväskor. Då säger man att om bara den största och starkaste vågar säga att han är okej, då tycker alla det.
Ja. Fast så, han var inte den största och starkaste, han var liksom inte ledare, men han var den här outsidern.
Var det outsidern som tog på sig, som gjorde en ryggsäck av sin hälta i väskan?
Ja, precis. Som var liksom, han var inte så här jockgänget så. Okay. Nu var de i 10 år.
Ja, och det här var dramatiserat.
Ja.
Det här var inte på riktigt, nej, det var ingen dokumentär.
Nej.
Starkt dokument ändå.
Ja, men precis. Men det har jag väldigt starka minnen av just den där.
Det finns egentligen bara en sån här historia från barndomen som handlar om mobbing som jag gick igång på. Som var en novell som publicerades i tidningen KP.
Mm.
Det handlar om en kille som var så in i helvete mobbad och de tryckte ner hans huvud i toaletten. Och, du vet, den här klassiska 70-talsmobbingen.
Mm.
Men då började han gymma i smyg och träna kampsport.
Ja.
Och sen så en dag så bara spöade han skiten ur mobbarna. Skallar dem och knäar dem och sen var det bra. Och jag älskade den så jävla mycket, för det var som att ta till våld bara.
Ja, men det är klart vi älskar revenge stories.
Ja, men alltså det var ändå, för det är inte riktigt den typen av historier som du berättar om du på Utbildningsradion ska göra en brevfilm om mobbing. Men det här var ju Kamratposten som var liksom ett statsorgan för barnkommunikation. Men de bjöd ändå liksom så här, ja, men det var krossade näsben och tuffa killar som grät och kröp därifrån för de har fått en tjottablängare i klockspelet. Liksom.
Men Sosse, Sveriges husorgan var egentligen inte Aftonbladet eller Arbetet i Malmö, utan det var KP.
Ja. Herregud.
Så jävla mer sossigare tidning får man leta efter.
Ja, det var det sossigaste.
Ja.
Den var väl, som man brukar säga, väldigt PK.
Ja, det får man ändå säga.
Ja.
Men jäklar var bra. Och de lyfte fram mycket, många bra serietecknare också.
Ja.
Cecilia Torud och Ola Ambjörnsson och Gunnar Gräs var väl där också, tror jag.
Ja, Matti Lepp.
Per Gustafsson.
Ja, han jobbar fortfarande i recensionen.
Det är inte så många gator i varje stad som lyser om natten. Det är inte så många gator i stad som lyser om natten. Det är inte så många gator i varje stad som lyser om natten. Men en kicker som du kan väl bygga en annan väg om du får en linjalteckning av mig.
Du Anders, hörde du att vignetten kom precis?
Ja, jag gillar den här vignetten.
Ja. Men det är kaxigt att lägga den så sent, eller hur?
Ja,
det är nästan
så
att vi skulle så här bara lägga den så här på så här vid minut 43 nästan.
Ja, fan, ska
testa. Bara för att. Ja. Men du, jag har en historia till i livet som handlar om mitt nyvunna kändiskap.
Ja.
Ja.
Ja, hur
liten,
är det?
En liten teaser, va?
Nej, men, bra dramaturgi.
Jo, men alltså, det, alltså, så här, det är ingen större skillnad. Det är, så här, det är väl kanske någon enstaka som vänder sig om på stan. Och så här, men det är verkligen, verkligen
så här,
på marginalen.
Hur såg du? Vem var du där?
Ambulanser stannar med skrikande däck. Ja. Så här. De ska egentligen åka med en strokepatient till Karolinska. Men de bara, det är inte han som vann på spår. Nej, men jag sitter i radiohuset. På våran gamla plats. I de här i radiohusets foyer, det som kallas för hangaren, i de här runda sittgrupperna som är med höga ryggar som är så här, som är lite rumskapande element på det här kaféet eller lunchrestaurangen som heter Skafferiet. Och då så jag spelar in Allt du vill att veta avsnitt med två gäster som handlar om visdom med Simon Kriaga och Katrin Goldstein Kriaga.
Kommer att släppas inom kort?
Ja, kommer snart. Jättekul. Vi sitter och pratar där. Och då sitter jag liksom vänd ut så att jag liksom ser alla som passerar. Och då är det lite radio och tv, eller mest radiomänniskor som går förbi där. Och då kommer plötsligt Marie Göransson skridande in. Alltså, Marie Göransson, alltså drottning Marie Göransson, kommer alltså in. Och så ser hon mig och så nickar hon så här och vinkar lite till mig. Yeah. Och sen bara går hon vidare.
Wow.
Alltså där kände jag bara så här, nu är det klart. Liksom. Ja, nu var jag hemma
säga.
Liksom.
Det måste jag verkligen säga.
Ja. Den känslan av att okej, men hon, så här, nu vet Marie Göransson vem jag är.
Ja. Jag har skett hemma framför tvn på Östermalm. Mm. Hon har suttit här. Mm. Jan har suttit här.
Ja.
Hon kanske inte ens har sagt någonting till Jan om sin nya relation till dig.
Nej.
Utan hon har registrerat helt i tystnad. Mm. Medan Jan också har gjort det.
Ja.
Det kan ju vara så. Nu är han ju väldigt gammal.
Mm.
Men
Marie är ju vital ju.
Jävlar, vet
Marie Vitali, brukar jag sedan kalla henne.
Fan, men grattis.
Ja, men tack. Men det var så här en liten detalj. Ja. Jag ska inte säga att det kändes skap, men en liten detalj i att man nu har... Jag bara så hoppat upp ett litet pinnhål.
Men jag skulle inte säga så här, om man fick välja en person i vars medvetande man skulle vilja befinna sig, så ligger Marie Göransson väldigt högt på den listan.
Verkligen.
Så att säga. Hon är kanske inte topp 1, men hon är fan med i topp 20.
Ja, det är hon. Ja, men det är väl någonting med henne att hon har varit med liksom forever och att man har någon slags grundläggande otrolig respekt för henne.
Ja, verkligen.
Och, men inte bara för hennes skådespelarskap utan också för henne, men hennes resning. Liksom.
Men också lite tycker jag att man vet att hon har hållit ordning på den här liksom, tokstollen Jan Malmsjö.
Ja,
liksom,
lite så. Men tänker man...
tryckkokaren liksom, på spisen hela tiden.
Men det känns ju också lite så här som att det är ju någonting dubbelt med det där. Alltså att hon är ju en stark kvinna som har haft en stark och konstig man.
Mm.
Eller jobbig, tänker jag då.
Alltså
säkert
svinbesvärligt.
Ja, men svinbesvärligt. Men jag tänker kanske inte på Börje Ahlstedt-nivå, men nästan.
Nej.
Men nästan. Och då det finns någonting dubbelt i det här. Och ena sidan så här, ja men nu har jag levt med det här karskrället i typ 60 år. Men då får jag väl ändå baxa det i mål. Liksom.
Mm.
Men en annan del av en unnar ju då på något sätt Marie, de behöver inte skilja sig, men det är någonting man skulle vilja se, vad, liksom, hur hade hon blommat ännu mer om hon hade fått vara tillsammans med någon som hade liksom kanske inte bara sugit luft, nu bara skissa, utan också kanske liksom blåst luft. Men sen kanske jag har fel, för kanske Jan kanske har verkligen stöttat henne liksom till 100%.
De har ju som sagt, båda två har ju äktenskap bakom sig.
Mm.
Båda två har varit ihop i över 50 år. Alltså de har varit ihop sedan 60-talet. 55-60 år. Ja. Så att det är något bra. De har ju båda två förmågan att lämna en relation. Det är något som funkar. Mm. Jag tror kanske att Marie är den där typen av växt som växer i väldigt karg miljö.
Okay.
Alltså en ökenväxt.
Ja.
Liksom.
Ja.
Och då menar jag att Jan kan eventuellt vara en öken. Fast han har ändå gjort den bästa, det är ändå han som har gjort den bästa insjungningen av Spelman på taket.
Ja, Tevje. Om jag hade pengar.
Ja. Det är nu pratade vi om Povel Ramel förra veckan. Men han är uppe där. Alltså. Det är så bra.
Ja. Men jag har ju inspirerats enormt av Jan Malmsjö. Alltså så här, om man tar svenska sångare, det finns ju några rökare där uppe. Alltså så här, populär musik, inte så här, Måns Helver, inte sån här pop, utan jag menar, ja, men du har några, Tommy Körberg, Björn Skifs, han är ju pop, men han är ju också musikal och annat så där. Men Jan Malmsjös, alltså hans så här teatrala sätt att så här, deklamera text och sjunga, alltså fan, jag går igång på det som fan. Alltså.
Sveriges Frank Sinatra. Ja, men det är Jan Malmsjö.
Men han sjöng ju, alltså, han sjöng ju in väldigt mycket på 60-talet. Han sjöng in väldigt mycket. Mm. Så här Evergreens och... Mm. Alltså, vad heter den? The Green Green Grass of Home sjöng han ju in ju. Mm. En gång för länge sedan. Och, alltså massa sådana här. Ja, men helt, jag tycker han är helt fantastisk.
Men är det peak Jan Malmsjö i Om jag hade pengar?
Ja, men sen... men alltså han har ju några showstoppers. Mm. Alltså då, är det, då tänker jag på såklart på Vår bästa tid är nu, ja. Ur La Cage aux Folles, mm. och Snurra min jord, mm. Som han ju också gör. Alltså några av de här örhängena som han plockar fram, mm. på sina... Nu vet jag inte om han gör konserter längre, men som han har plockat fram varje gång han har liksom stått på en scen. Så. Mm. Så, men, de, men den ligger där uppe någonstans. Men, ja, men så här, om jag hade pengar kanske. Och de tre skulle jag liksom ändå... Ja. Det blir så att nu det, vi tar fram gamla gubbar så gör vi, ja. Gör vi topplistor.
Men också, så pratar vi också om Marie Göransson jättemycket. Och sen så bara, men det visar sig att hennes man drog lite mer.
Och Marie, alltså det är också det som är...
Det är topp tre Marie Göransson moments. Förutom...
Ja, det blir inte lika enkelt.
Nej. Hon är jävligt bra i Falsk som vatten.
Ja, den ja, just det.
Mm, det är riktigt, det är en bra rökare. Ja, det är en Marie Göransson rökare. Men du, vi ska inte prata om Jan Malmsjö idag.
Nej, när du sa det här med att Jan Malmsjö kanske var som en öken, då tänkte jag att det där var ju en bra övergång till öken.
Ja.
Det är öken. Jag fick ju hemläxa att jag skulle göra en topp 5 Robban Broberg, och det var ju inte lätt.
Nej, varför då?
Därför att han, alltså, apropå rökare, han har gjort, han är ju produktiv. Mm. Han har gjort, han är liksom i gränslandet mellan så här varieté och populärmusik och revy och humorlåtar och med någon slags känsla och inlevelse, så är han ju, ja, men han är ju ett unikum, och det var väl inte så konstigt att han, det var väl på 90-talet han sålde ut Globen, tror jag. Det var, alltså, då var han ju, han körde ju minst en show i Globen då.
Det var då han liksom hade en period när han rörde sig runt med en blåmålad gitarr och en liten bandare där han liksom...
Ja, men det var väl, jag vet inte om det var runt målar och eran där.
Mm, lite tidigare då.
Ja, ja. Ja, men, men han är ju...
Förlåt, det var lite senare menar jag.
Ja, men, ja, just
målarrock
det.
Var väl på Tyrol.
Ja, just det. Men han är ju rätt kolorerad, fast det har ju någonting med tidsandan att göra också. Jag tänker på den tidens popprogram var ju också väldigt så här primärfärgsorienterade.
Verkligen.
Rött, gult, blått.
Primärfärgsorienterade. Ja. Men det där tycker jag ringer in honom ganska mycket också, att han var väldigt, alltså då i slutet på 80-talet var han jävligt poppig och snygg som fan på något sätt.
Mm. Men han var ju, om man kollar på gamla bilder på 60-talet, jävlar vilken, alltså han är ju så här riktigt så här filmstjärnesnygg.
Verkligen, verkligen.
Jag vet inte riktigt var vi ska börja. Ska vi bara prata om hur jag liksom har gripit med an uppgiften?
Är vi säkert att våra lyssnare känner till Robert Carl Oscar Cero Broberg? Eller han, Cero var väl bara en kort period.
Ja, alltså jag har ju inte...
Sammanbrott.
Vad heter det? Jag känner inte till så mycket.
Född 40, 39, 40.
Ja, han är född 40.
Och död 12.
15.
15.
Mm. Han är ju stockholmare och han, ja, men han var ju så här, jobbade hela sitt liv som låtskrivare, komiker, artist, konstnär också. Men vad ska man säga om Robert Broberg egentligen? Men han, alltså, det känns som att han i början så var han ju, alltså så här, han verkade ju liksom i ett 60-tal där han mer testade sig fram och han liksom... Han är inte fullt lika humoristisk i början, även om man fattar att det kommer komma. Sen.
Jag har en anekdot som skulle kunna ringa lite vem Robban Broberg var på 60-talet, i varje fall i vissa lägen.
Mm.
Och den är så här, jag är en av de första gångerna som jag är hemma hos mina svärföräldrar, så sitter vi och kollar på Robban Broberg på TV. Och så ringer det på telefonen och ingen svarar, slut går jag och svarar, och då är det konstnären och debattören Shanna Bankir som ringer, som är god vän med mina svärföräldrar. Så jag säger, ja, hallå, det är hos Torsson. Det här är Shanna Bankir! Vem är det jag pratar med? Det är Anders. Anders! Anders, hur är läget? Jo, men det är bra, det är bra. Jag blir nervös, jag hade pratat med henne förut. Mm. Det är bra. Vi sitter här och, vad gör ni då? Vi sitter och kollar på Robban Broberg på TV. Robban Broberg! Honom knullade jag med på en toalett på Konstfack 68.
Men det ringer in Robban Broberg.
På något sätt.
Ja. Men han slog igenom i Hyllans hörna med en låt som heter Koftan.
Mm.
Och sen hade han
sin tids Uje Brandelius.
Ja, precis. Det var sin tids Grytan. Men sen fick han en hit med en låt som heter Maria Therese. Mm. Som du kanske känner till. Maria Therese. Och det är ju lite så här crooner. Alltså, det är ju lite så här 60-tals soft. Så.
Men var den också, den känner jag inte till. Jag känner
Maria Therese.
Men den är inte
blå. Den är smäktande.
Men finns det de här Brobergska och rycka undan mattan ordvitsarna?
Nej, de kommer.
Så är den bara allvarlig?
Jag vågar liksom inte säga det. Men sen så börjar han ju liksom komma med sådana lite mera roliga låtar som Jag måste hejda mig, Det som göms i snö. Och den är ju som Det som göms i snö är ju också en sån som kopplar väldigt mycket till Povel.
Ja, fling, fling.
Ja, Det som göms i snö kommer där han liksom plockar han är en väldigt duktig genre liksom tjuv. Att han kan plocka en kanske lite söderhavsdoftande rytm, eller han rör sig fritt över genrerna på ett sätt som ju Povel också gör, som jag tycker är kanske lite underskattat. Alltså man tycker vem man nu tar, John Holm, fan vad bra han är. Men ja, men alltså han har bara liksom, ja, jag kan inte så mycket om John Holm, men det blev John Holm som exempel. Du förstår vad jag menar, att han kanske liksom, hans tredje skiva kanske var mer experimentell jazz, men det är någonting med John Holm som man känner bara att han har bara hållit på med sin musik. Mm. Liksom, medan sådana som Broberg och Rammel och även Hans Alfredsson är ju sån, alltså på hans Blommig folkhåll, alltså man märker att nu är det lite visa, nu är det lite jazz, nu är det lite rock, ja precis, ja. Att man ibland underskattar hur duktiga de här människorna är på att liksom, nu ska jag skriva en calypso, nu ska jag skriva en blues till exempel, eller vad det nu kan vara.
Men det som Robban Broberg har lite gemensamt med Rammel, det är att de är jävligt, för det tycker jag inte riktigt Hasse Alfredson har på samma sätt, men de är väldigt musikaliska.
Mm.
De har en otrolig känsla att ta in en genre och göra den till sin på något sätt.
Mm,
men sen så också lite så dåligt självförtroende när det gäller allvaret.
Ja.
Robban hade ju ändå liksom, han var ju bipolär kom det fram sen, och han hade ju långa John Holm-perioder om man säger liksom, när han bara var liksom råmörk.
Ja.
Rammel känns som att han var bipolär åt andra hållet, bara glad hela tiden. Mm. I alla fall i sin liksom produktion. Men det var som att de inte riktigt hade självförtroende att bara mena det de sjöng.
Nej, men Broberg är ju betydligt närmare sig själv.
Ja.
Men jag har ju gjort en lista, en ganska lång lista. Mm. Eller i alla fall, den är ju betydligt mer än 5 spår.
Mm. Men du får gärna dra några låtar som inte kom med. Eller?
Ja, men listan heter ju lite fyndigt. Zero Fucks to Give.
Bra.
Ja, jag gillar det. Okej, okay. Några som, Jag älskar dig, ditt helvete kom inte med. Likbil kom inte med.
Bra.
Ingenting är för evigt. Allting förändras, kom inte med. Målarrock kom inte med.
Nej.
Öken kom inte med. Maria Therese kom inte med. Ingla kom inte med.
Nej. Det var överraskande. Ja. Det...
How do you feel mjölk idag kom inte med. Vattenstaden full av vatten kom inte med.
Va?
Nej. Uppen gupptäcksfärd kom inte med.
Nej.
Det som göms i snö kom inte med.
Mm.
Målet är ingenting, vägen är allt.
Kom inte med.
Nej, väldigt nära kan jag säga.
Mm.
Men den är ju då från en period, jag tycker produktionen är för kass helt enkelt.
Mm.
Alltså jag tycker att målet är ingenting, vägen är allt är en bättre låt. Men den produktionen är tyvärr för undermålig.
Vilken tid?
Ja, det är 80, jag tror att det är 80-tal. Nu gissar jag lite grann, men det känns lite, alltså jag har inget problem med syntar. Men den produktionen är för kass.
Mm. Det var ganska vanligt att folk från 60-talet när de klev in i 80-talet skulle flirta med syntar. Även Cornelis Vresvik gjorde det på den
fattumen. Alla flirtade med syntar.
Och det var vidrigt när Cornelis flirtade med syntar. Det ska ju vara en nylonsträngad gitarr och en pall. Liksom.
Men det finns ju någonting, i efterhand så finns ju också någonting fint med att det är så enkelt att datera. Men okej, Afzelius flirtade med syntarna. Oj. Cornelis flirtade med syntarna. Broberg flirtade med syntarna. Mm. Liksom alla flirtade med syntarna. Depeche Mode flirtade med syntarna. Så att, på något sätt så att, ja, men det blir ju en väldigt tydlig tidsmarkör som jag kan liksom, som då musikarkeolog, det är ett stora ord nu, men det är vi väl alla i någon mening när vi bara liksom sitter och klickar på Spotify så är vi ju musikarkeologer som bara.
Men det känns som att det om man kollar på barnen sitter ju också helt inne och klickar på Spotify och det som aldrig fastnar det är det just den här perioden när folk flirtade med syntarna. Det skulle vara väldigt otippat att Mårten plötsligt sitter och lyssnar på Afzelius 1983 liksom. Däremot Hoola Bandoola Band skulle man kunna tänka sig.
Men däremot så var det inte så här allting kan gå i tur lite senare. Sång till friheten är väl synt i va?
Jag tror inte att den skulle riktigt, det ska till ett annat virke i det barnet för att den ska fastna på hans spellista.
Precis. Nej men herregud.
Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous 2-year contracts, they said, "What the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass?" So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds. And they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN.
Nu är vi inne på själva listan. Och den här listan kan man ju ha 1000 åsikter om. Men det här är min lista.
Nu har redan ditchat vatten.
Ja, precis. Och Ingla.
Ja,
och Barbara har ju också... Det var inte ens med på listan.
Upplösbara Barbara.
Och Carola var inte heller med. Nej. Han gjorde ju en skiva som hette Tjejer. Som var en sån här ironisk... Som blev en Lasse Hallström-produktion, tror jag. Jag vet inte om det var tv eller scen. Där han då körde de här... Det var en hel skiva och föreställning som handlar om olika tjejer.
Jag tror att jag har sett den, det finns den på, den fanns på Öppet arkiv en period från Uppsala. Tjejer.
Ja, men många av dem är ju riktiga rökare.
Var det inte det som var det inte tjejer som blev hans stora breda genombrott första gången
liksom? Kanske. Ja. Eller om det var redan Jyllandshörna.
Ja, Jyllandshörna var ju direkt med att liksom sticka in nästippen så var det ett genombrott.
Okej, okay, på plats 5. Alltså du kommer nog bli förvånad. Du kanske inte ens har hört några av de här låtarna. På femte plats, ett stort glas vin.
Flirta med syntarna. För det som lyssnar så skulle jag liksom vittna om Frittes lyckliga leende nu.
Han sjunger helt enkelt vinets lov kan man säga.
Ja,
det är en låt som handlar om vin. Och det slår ju Anders Sträng hos mig såklart.
Ja, det är klart. Du älskar vin.
Ja, men det är också något...
Du älskar vin och Lasse Holm.
Jag älskar vin och Lasse Holm. Jag älskar att sjunga cannelloni macaroni samtidigt som jag dricker vin.
Det här är ju vinets cannelloni macaroni.
Ja, verkligen. Ja.
Men absolut, han bjuder upp.
Ja, men den här just, det är en smäktande, det är en ballad. Ja. Och sen kommer liksom en damkör in. Mm. Jag vet inte om Diana Nunes är med, men hon skulle mycket väl kunna vara det. Du vet, när han sjunger ett stort glas vin.
Oj, vad
ett stort glas vin. Sjunger damkören då liksom. Det är liksom tre körsånger.
Alltså Diana Nunes, du menar tre damer?
Ja, typ. Ja. Men kanske tre damer hade splittrat oss med så att Diana Nunes gjorde liksom lite things
fan,
on the side.
Har du hört att tre damer har splittrat?
Ja, precis. Helt sjukt. På plats nummer fyra.
Mm.
Här i min skrivmaskin. Det är den här, och det finns så mycket att säga om den här.
Det är det här vi älskar honom för.
Ja, men grejen är den här, för det här är så här, han leklund finns där.
Mm.
Alltså rimmen finns där.
Mm.
Hans sätt att liksom frasera och sjunga på, och när han då oktaverar och går upp en oktav så märker man att han har rösten.
Mm.
Han har en jävla spätta i rösten. Mm. Och det kongeniala liksom att han sjunger, det är ju kanske banalt att han sjunger med skrivmaskin och sen kompas han med skrivmaskin. Mm. Men inte bara tangentbordsknattret utan också radbrytningsplinget. Och han skriver om också så här att han skriver om kanske någon, en kvinna då eller någon annan så här, och att hon finns i hans skrivmaskin.
Mm.
Så att den är ju på något sätt så där lekfull. Alltså han det här nu, det här är full frontal Robban Broberg.
Ja.
Liksom.
Ja.
Och sen är det här, jag skulle säga att det här är hans Norwegian Wood. Alltså den är så där sådär sublim och vacker liksom.
Otroligt fint. Han sjunger väldigt bra också på den.
Ja.
Mm. Och sen funkar ju skrivmaskins produktionen då väldigt bra för musik.
Ja, precis.
Det var ju lågt hängande produktionsfrukt kan jag tänka, men det var, du började inte tänka länge innan ska vi kompa den här med skrivmaskinsknatter. Det kan ha gått without saying så att säga.
Ja. Mm. På plats tre. Mm. Det här nu blir det. Det här kommer du känna igen.
Det pratas alldeles för lite om det här tycker jag. Alltså när man ska minnas sin barndoms barn-tv-program.
Ja.
Det här var det bästa barnprogrammet jag visste när jag var liten.
Men det här är liksom, här kommer en annan sida Robban Broberg fram. Det är som det rockiga. Nu har han flörtat lite grann. Han har varit, vad heter det, down in the bio, eller hur?
Mm.
Det här är lite så här, det är lite stompigt, det är lite vad heter det, lite träskigt liksom.
Mm.
Alltså han har kanske lyssnat på The Band, han kanske lyssnat på lite så här Lynyrd Skynyrd och så här. De grejerna som kommer in i musiken. Och
jag
så
tror det egentligen är hans musikaliska rötter från början.
Ja, skiffel och sådär.
Ja, exakt.
Så att det där liksom, och det här är ju en sån här, den där upptempo Robban Broberg, den glada och så här lekfulla. Och sen, alltså, det jag gillar det musikaliska. Det är ett bra driv den här låten,
ja,
tycker jag.
Men sen väcker den ju väldigt varma minnen också.
Såklart, ja.
Eftersom han gjorde ett barnprogram där det där var vignetten.
Ja. Som jag tror att många så här, till skillnad då från Vilse Pannkakan som är en sån som så här, folk har, ja, men det har blivit nästan en sån slags vad kan man säga liksom ett mem, det är väl kanske inte rätt ord, men att folk så här, pratar om Vilse Pannkakan som det har förstört deras barndom bla 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 bla, men just det här var ju bara lek liksom.
Men som Så den lilla liksom tyckaren när man var 5-6 ja. Bast och satt och kollade på vilsepannkakan. Mm. Jag har inga problem med det förutom att det var så jävla tråkigt bara.
Mm.
Så fruktansvärt långtråkigt.
Men vet du vad det sjuka är? Att det finns på Öppet arkiv. Så nu sitter Bosse och Fred och frivilligt kollar på vilsepannkakan. De har ju liksom letat sig fram. Bosse letar sig fram till Öppet arkiv nu och kollar på gamla grejer. Mm. Och bara så här helt plötsligt bara... Så här, de berättar om så här, det är en pannkaka alltså, man kan vända på där är en hel by.
Nej. Det är helt
jag blir
otroligt.
Så jävla glad.
Ja, men det är fantastiskt.
Så jävla glad.
Ja, men det säger någonting om deras liksom, de behöver mycket tuggmotstånd de grabbarna.
Ja, men jag tror
men,
det.
Men det här ja. När man hade sett det var ju som att få jungfrusilen av roligt.
Ja.
Och så här, på barn-tv.
Eller hur?
Och sen skulle man genomlida andra barnprogram av Staffan Westerberg. De programmen gjorde innan Vils i pannkakan som heter typ så här Barbalander och alltså charmigt men så jävla liksom så jävla tråkigt. Det kändes så här som att Jacques Werup var liksom dramaturg på den där
programmen. Det är så här, Jacques Werup var ju knasig och rolig i jämförelse med det där.
Jacques Werup på efterrätten.
Ja.
Det var ju Kristoffer Barnekow som producerade Staffan Westerbergs grejer.
Var det det? Ja, det har man svårt att tro faktiskt. Kristoffer Barnekow har ju något så här, men det är klart att det, han kunde göra sådana grejer också säkert.
Han hade ju en stark relation till Jacques Werup ska man ändå säga, Barnekow alltså.
Ja.
Så det var ju liknelsen var inte svinpissig.
Nej.
Men alltså The Pling Plong Show med bara när ungarna är på väg därifrån, han öppnar fönstret. Ja, det var en grej, jag glömde en grej. Hörni, vadå? Mullinu! Va? Mullinu? Ja, precis. Och sen så var det slut. Ja. Så, alltså jag höll på att garva igen. Ja. Det kom kiss.
Och då var du ändå inte inkontinent som det är nu.
Lite inkontinent.
Okej. Okay. På plats nummer 2.
Oj, vi har redan fått 3 låtar.
Och det här, det var ju svårt. Det var många som fick ryka. Det här är en annan låt som jag inte är säkert att du känner till. Den heter Spring inte så fort pappa.
Den känner jag till. Spring inte så fort pappa. Vänta på mig. Det är något jag vill visa dig. En död fågel som trillat ner från sitt bo. Pappa, vet du vart man kommer när man dör? Spring inte så fort pappa. Vänta på mig. Jag har något jag vill ge till dig. En stor teckning som jag. Och det här är då slår jag en sträng. Dels så är det så här man påminns ju om vem man själv är som pappa. Mm.
Och just det där att men vad ska du springa iväg för? Vi håller ju på med en grej här nu. Alla de där grejerna, bara så här, när jag hörde den här låten så här igen så bara högg till i bröstet på mig.
Ja.
Jävlar, vad håller jag på med?
Ja. Den är lite så här, nästan en liten pekpinne till oss papper.
Ja. Och dels det, och dels att den är så här, jag gillar verkligen melodin. Och sen, alltså, jag har en fruktansvärd softspot för barnkörer. Alltså.
Mm,
det är så här, det är också en sån här grej som man tycker, ja... Formulär 1A. Ja. Men oavsett om det är Cornelius eller Kanye West som har en barnkör så jag bara smälter. Jag börjar gråta direkt. Alltså, jävla starkt.
Sen alltså. Kan det ha varit ett helvete för de där barnen under inspelningen. För Robban kan ha haft en dålig dag. Skrikit på dem.
Så kan det ha varit. Men det spelar ingen roll för slutresultatet. Nej. Men den här tycker jag är otroligt vacker. Ja. Alltså, den är ett gesamt kunstverk.
Om du skulle säga, var kommer inspirationen från här? Rent musikaliskt, för du har ju liksom nämnt, du säger att den förra kändes lite mer The Bandig.
Ja,
är det här
precis.
Hans Paul McCartney?
Ja, men kanske. Ja, lite, alltså jag vet inte. Men nämnde jag Cornelius, men den är, det känns ju ganska så här straight, rakt på visa liksom.
Mm.
Fast liksom en ganska, ja men lite chanson i visa.
Men också återigen, rätt, den har ändå vissa musikaliska finesser.
Mm.
Bara liksom rytm i fraseringen.
Ja, men just det. Spring inte så fort, pappa. vänta på mig. Ja. Alltså det är lite, nästan någon slags...
Det finns ju en Paul McCartney-låt just som också handlar om relationen far och son som heter Put It There. Känner du till den?
Nej.
As long as you belong to me, put it there. I don't care if it weighs a ton.
Ah, så, just det, den ja.
Som är jävligt vacker också. Jag tänkte direkt på den när jag hörde den här. Men den där är otroligt
fin. Men sen undrar man ju också lite grann så här, vad jag själv upplevt det. Men det är väl det säkert. Mm. Alltså, det känns som att det går nästan inte att skriva en sån här låt utan att så här, ha haft den här upplevelsen av att ja, shit, varför stressar jag vidare nu? Det är liksom en kungen mindfulness slår.
Man får en känsla av att Robin Broberg var väldigt, alltså att han var nog ganska strulig som pappa med tanke på sitt mående och sin extrema toppar och dalar.
Mm.
Det känns som att han gick så här, genom livet utan litium, vilket han inte gjorde, tror jag. Han var nog under behandling.
Ja.
Men jag var med någon på 90-talet, eller kanske var det slutet på 80-talet eller början på 90-talet, så var jag med i en popvideo som Robin Broberg gjorde.
Uh-huh.
Han hade en ateljé och lokal på Rörstrandsgatan. Mm. Och där skulle de spela in en popvideo. Den hette Mitt galleri. Då skulle de in jättemycket ungdomar liksom där. Och så alla var där. Jag och mina teaterkompisar. Liksom. Mm. Och så skulle vara färgglada kläder. Sådär. Men då minns jag under inspelningen så kom hans barn.
Mm.
Hans dotter kom ner. Och då avstannade allt för honom. Då var allt fokus på henne. Liksom. Mm. Att han var otroligt noga med att visa henne hur har du varit i skolan idag. Mm. Och liksom, har du fått någonting att äta? Det finns käk i kylen. Jag bara kände så här. Det här är förmodligen. Så tänkte jag. Det här var vad jag tänkte då. När jag kanske var 23 bast.
Mm.
Det här är hans andra kullbarn. Och han var inte lika bra mot de första. Så nu ska han vara bättre mot de andra. Liksom.
Ja, just det.
Den vibben fick han.
Ja, men det är intressant.
Mm.
Jag fick ju också förmånen att träffa Broberg en gång. Mm. Han var ju med i Robbins. Det här kan ha varit 2008 kanske. Jag var med i redaktionen där och då kom han. Men redan då var han ju märkt, kändes det som.
Mm.
Att han var inte så här, han var inte så snabb längre.
Nej.
Men han var en gammal man som med pratade om sitt liv. Så.
Ja.
Men så jag märkte, det känns som att när Robin Paulsson skulle liksom ville ha lite mer så här skämtsamma ordvitsar från honom så kanske det var lite så här, lite svårt att dra ur honom då.
Jag fattar.
Men det blev ändå så här ett värdigt möte.
Mm.
Så, men ibland så har man så här, det kommer ett gammalt komiskt geni eller en gammal komiker eller artist till ett tv-program och så här, förväntar man sig att han eller hon ska vara på ett visst sätt.
Ja.
Blir det inte riktigt så?
Nej, jag fattar.
Utan jämförelse i övrigt som det här. Peter Dalle kommer och gnäller över PK-samhället.
Men det är inte riktigt lika... Vad ska jag säga, det är väl, just nu är väl det Peter Dalle så att vara rolig.
Ja.
Alltså det är det man förväntar sig av Peter Dalle. Att han ska stå och säga att feminismen har gått för långt. Och massa skit.
Men
jag skulle ändå säga så att... Att Robin Broberg var ju en skämtare, men det som gjorde honom så folkkär, det var ju hans fullon allvar.
Mm.
Det här springer inte så fort pappa, det är det som fyller Globen. Det är ju inte jag måste hejda mig.
Jag tänker att det är båda.
Ja, men att han hela tiden jobbar med såhär sänk garden och smäll till.
Ja.
Liksom. Men, ja.
Och sen...
Nu ska jag då enligt gammal tradition. Exakt. Mm. Ska jag gissa då? Och jag tror jag vet vilken låt det är faktiskt. För du sa den inte, den har inte nämnts, det är bara det.
Nej.
Och det måste vara båtlåt som är nummer ett.
Båt som sa till en annan vad du var stilig. Vi borde varann, gjorda för varann och köla lite grann som bara båtar kan. Bam 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 bam. Andra båten sa klart att jag vill vara med och kryssa, kyssa din stiliga för. I en stilla sunslör i varann för som bara båtar gör. Ram, dam, dam, dam.
Ja.
Det här är då ett, en vals. Det är ju fantastiskt. Mm. Ja. Och två är ju...
Det är en samlagsskildring.
Ja, det är en samlagsskildring, ja. Ja, precis. Men det är inte så att man får stå fräs direkt. Alltså det är en samlag, det är inte så att man det är inget substitut för
nej.
Porr.
Nej, nej.
Utan det är ju liksom verkligen en ja. Esprit.
Ja.
Men det här är återigen då, alltså det här är en vacker skildring av två båtar som blir kära varandra. Mm. Och med Robban Brobergs så här ordvrängeri och de här ordvitsarna och allting. Otroligt vacker och den är ju den är ju kanske lite drar lite grann åt Yesterday-hållet på det sättet att den är väldigt spelad. Men jag tycker ändå att den håller.
Ja, den har ju en särställning därför att för mig har den nästan någon slags, jag tycker den är väldigt sen hudnära.
Mm.
Men du hade en jobbakompis, en tjej på alltså samma veva ungefär som jag var med i mitt galleri, alltså typ 92, som hade förmåga att smyga upp bakom en och väsa den där jävla låten i öronen, så man blev helt...
Varför gjorde hon det?
Hon var väl övererotisk.
Ah, liksom. Okay.
Men det hände ingenting mellan oss.
Nej, nej.
Men för mig, det var härligt så.
När
man hörde den här.
Inte
riktigt så.
Det var så här, hon som smög upp så här. Det var någon gammal så här röktant.
Ja, det var precis för Barnikovs danska fru.
Det var en båt som säg till en annan båt. Du är stilig. Vi bor över hinanden.
Den är ju fullsmäckad med småbåtshamnens alla ordvitsar. För och
precis.
Köla och
Det undrar man ju lite grann. Robban Broberg känns ju som det känns som att han seglade. Det är bara, jag har ingen aning. Men alltså, det är inte bara inom båtbåt. Ja, men han har ju så här, det känns som att man ser honom med en liten nästuk knuten runt halsen och en vegamössa liksom.
Verkligen. Han klär bra i marinblått.
Eller hur? Ja. Så här, alla som klär bra i marinblått borde som överväga en karriär till sjöss.
Undrar hur han var som hans skärgårdsliv såg ut. Alltså.
Ja, men man kan ju se honom oklanderligt klädd i ett par ljusa byxor, så här, seglarskor.
Men det kan också vara det
också. Och en olle, stickad olle.
Ja, verkligen. Apropå en annan skärgårdskille som alltid andas mycket skärgård, andades. Olle Ljungström. Han kändes ju så skärgård, den karln.
Alltså, men han andades också missbruk.
Han andades också missbruk, men det är samma med Robban Broberg. Han andas ju också mörker, men också skärgård.
Mm. Men det är en annan som andas skärgård, som Jacques Brel. Alltså, men jag vet inte om det är någonting med kroppskonstitutionen som andas skärgård. Att man tänker på att han liksom ser ut som han har varit med i Saltkråkan.
Ja, men att de har lite så här kroppskonstitution. Men kan det inte vara Jacques Brel? Du är lite mer som en sån där martall.
Ja.
Martalsk, liksom lite vindpinad, ciggrökig.
Men Jacques Brel är ju som jag tror han kom ju från Belgien.
Ja.
Alltså, och så flyttade till, han var väl hängde i Frankrike. Mm. Men jag tror inte liksom att han var ju ingen liksom strandkrabba. Så. Alltså en sån som rörde sig liksom i hamnstäder egentligen. Men det är bara som man får någon slags idé om att han...
Det väldigt mycket av den traditionen som Jacques Brel stod i var väl gamla sjömansvisor.
Ja, lite så. Så det är kanske där man... Så här,
nu kan inte jag alls Jacques Brel. Mm. Väldigt dålig på Jacques Brel. Han andas ju också väldigt mycket så här...
Han har ju den här Dans le port de l'Amsterdam. Den som handlar om hamnen i Amsterdam faktiskt. Så att där, det är väl en
del tråd. Alltså, ner i hamnen i
precis.
Amsterdam.
Där händer det grejer. Håll i hatten, nu ska jag berätta vad som händer i hamnen i Amsterdam.
Det är Dans le port i Amsterdam. Sen är det bara ett långt sån där pip. För det är så mycket kink.
Det är så äckligt det som händer i hamnen i Amsterdam. Egentligen,
från början, arbetsnamnet på den var Fisting.
Men, liksom, eller också så här heter den Dans le port de l'Amsterdam inom parentes Fisting som en underrubrik.
Kör Fisting-låten.
Fisting. Det var ju långt innan belgare och fransmän visste vad Fisting var, men de fick lära sig genom Jacques Brel. Knytnäven som han kallades.
Och sen har de belgarna tagit den traditionen vidare också.
Knytnäven från Anvers. Men vad heter det med det sagt,
jag saknar ju vatten.
Du saknar vatten.
Stan är full av vatten. Åter också en kluckande. Men det kan också återigen som på samma sätt som med båtlåt att den finns en konnotation, så hade jag när vi flyttade till Stockholm 1981. Kom den som då blev den populär och våren 82 började vi liksom röra oss och upptäcka Stockholm som vattenstad och då kom den.
Ja.
Så att jag tycker den är också väldigt man känner sig som att man söks in i en, liksom en, ett liv. Det här livet pågår här, mm, som vatten.
Just det.
Den är också ett vi. Den har ett, det är inte ett, ett jag, utan nej, ett vi. I.
Men där finns ju också en koppling. Man känner ju alltså att med att besjunga en stads vatten, då är man ju tillbaka på Bellman ju.
Mm.
Alltså stolta stad. Mm. Och alltså liksom, det känns som att han liksom åker, Bellman åker runt på någon liten slup. Alltså mellan Skeppsbron och kanske Skeppsholmen, mm, och Glasieholmen, mm, där. Liksom att, mm, betrakta staden från vattnet. Sådär.
Mm.
För att återknyta till en annan gigant.
Vi ska inte göra några fler topp 5-listor nu på ett tag.
Nej, men jag tycker vi håller nu. Jag tyckte, ja, det var kul, mm, så länge det varade. Men, mm, men vi kör lite vanliga avsnitt. Men vill man då, vill man så finns den här spellistan på Spotify som heter då Zero Fucks to Give.
Mm.
På, den ligger då både på Patreon-sidan och kan vi lägga upp den på vår Facebook-sida också.
Mm,
och där får ni gärna fylla på. För ja, den här listan lämnar vi öppen.
Men det måste vara Robban Broberg. Låt oss att håll era, mm, Mötley Crüe-hits utanför listan. Snälla.
Ja, precis. Less Cowbell.
Less Cowbell.
Helt enkelt. Det är en annan lista.
Ja.
Och vill man bli Patreon till den här podden och stötta oss, mm, ekonomiskt faktiskt, mm, vi ska vara ärliga.
Vilket behövs.
Vilket behövs. Mm. Så att de här gamla kablarna, de är ju råttbitna kan man ju säga. Det är rått och möss och kackelackor i den här källaren som förstör utrustningen långsamt men säkert. Så då kan man gå in och på patreon.com/4meter.
Ja.
Och sen vill jag också göra reklam för att jag kommer till Lund med min föreställning Spriten den 17 maj, den onsdag. Och då får man också se Ola Aurell och Marcus Johanssons föreställning Manlig frigörelse. Mm. Två priser till showet av en. Mm. Till showet, två shower till priset av en. Och biljetter på oslipat.com.
Och jag vill göra reklam för min nya bok Familjen Knyckerts och Silverpokalen. Som du kan som Patreon köpa för F-priset. Kontakta mig via vår Patreon-sida. Eller om du vill lägga på några 20-lappar och betala fullpris, så hör av dig till oss på 4meter@yahoo.com. Det går alldeles utmärkt att betala hur mycket man vill för den boken. Men den är kul. Den har ju redan sålt in 4-5 tusen ex. Vilket är väldigt, väldigt mycket.
Fan
för
vad gött.
Ja, ja.
Och sen så tänker man, okej, men kanske en 10-15 kronor till Anders. Så gör man matten. Ja, då fattar man att du kan ju köpa en vattenskoter.
Så här, det är något jag inte skulle lägga pengar på. Kan jag säga.
Du kan bjuda din fru på en bättre middag.
Det kan jag, det, mm, vilket ska ske också.
Gjort. Ja. Du, okay. Anders, tack snälla för detta.
Tack själv.
Nästa vecka är tillbaka med ett helt vanligt avsnitt.
Helt vanligt.
Hej så länge.
Hej då.
A lot can happen in the next 3 years. Like a chatbot maybe your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare Tri-Term Medical Plans are available for these changing times. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer budget-friendly, flexible coverage for people who are in between jobs or missed open enrollment. The plans last nearly 3 years in some states, with access to a nationwide network of doctors and hospitals. So for whatever tomorrow brings, United Healthcare Tri-Term Medical Plans may be for you. Learn more at uh1.com.
Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.